med den fina sången så hälsar jag dig varmt välkommen till Pingstkyrkans gudstjänst på påskdagen. Det är jag som ska predika för er och jag heter William Ingelin och är ungdomspastor i den här församlingen. Långfredagen måste verkligen ha varit en ganska otroligt förkrossande erfarenhet för lärjungarna. Utan att överdriva det så måste det ha varit ett personligt misslyckande. En besvikelse utan dess like att se den man bekänt som Messias bli uppspikad på ett kors. Dessutom väldigt förkrossande med tanke på att de har investerat hela sitt liv. De har investerat tid och de har dessutom fått en nära relation med den de ser smärtsamt och plågsamt bli avrättad. Att dessutom se, till råga på allt, en väldigt omtänksam och väldigt oskyldig person dö måste ha varit väldigt omtumlande. Den här dåliga stämningen kunde man nästan ta på, eller det måste man ha kunnat ta på under sabbaten. Lärjungarna var dessutom så besvikna att när ett par kvinnor i deras närhet kommer till dem dagen efter sabbaten och vittnar för dem om att graven de möttes vid på morgonen var tom och dessutom att en ängel hade sagt till dem att Jesus hade uppstått, tyckte de till en början att det var tomt prat. De trodde inte på dem. Men Nya testamentet visar också på en radikal förändring. Det var nästan som att deras sinnesstämning på något sätt förändrades på ett ögonblick. Från besvikelse, skam, sorg och en känsla av misslyckande så förändrades de till en inställning där de var totalt orädda. Där de radikalt och på ett frimodigt sätt förkunnade Jesus som uppstånden. De förkunnade att döden var besegrad. Att vi kan få syndernas förlåtelse genom Jesus och att detta löfte gäller alla människor. Dessutom så började de upphöja och tillbe Jesus. Erfarenheten av den uppståndne Jesus förändrade verkligen allt. Den kristnas tron står och faller med den historiska personen Jesus, hans död och hans uppståndelse. Om uppståndelsen inte har hänt, säger Paulus, kan vi läsa om i första Korinthierbrevet 15:15. Då är vår predikan meningslös och tom. Även vår tro. Då står vi där som falska vittnen eftersom vi har vittnat om Gud att han har uppväckt Kristus. Som han ju inte har uppväckt ifall det verkligen är så att döda inte uppstår. För om döda inte uppstår har inte Kristus heller uppstått. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är de som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi de ömkligaste av människor. Allt eller inget alltså. Själva kärnan med vår tro står och faller med uppståndelsen. Det finns inget kristet liv utan uppståndelsen, för då vittnar vi falskt om Gud och vi är kvar i våra synder. Och dessutom har vi bara vårt hopp till Jesus i detta livet. Tar vi inte uppståndelsen för sann och lever ett liv med Jesus, då är vi de mest misslyckade av människor, säger Paulus. Men jag kan väl glädjande nog berätta för er att Kristus har uppstått från de döda. Och jag ska nämna tre skäl varför Jesus uppstod från de döda. Tre argument. Graven hittades tom. För att kunna påstå att graven ens var tom måste vi kunna fastslå att graven från början var ockuperad av någon. Lärjungarna skulle verkligen inte kunna komma på tanken att predika att någon var uppstånden om den fortfarande var död. Forskaren Edward Ellis argumenterar att det är osannolikt att de tidiga kristna skulle börja förkunna uppståndelsen utan en tom grav. Det skulle dessutom gå emot judisk tro och vara direkt korkat. Men Jesus blev begravd. Det bekräftar flera oberoende källor i Nya testamentet. Det tidigaste av dem, Markus evangeliet, beskriver i ganska krasst att, och ganska torrt, att det var Josef av Arimatea som begravde Jesus. Forskaren John Robinson konstaterar att gravsättningen är ett av de tidigaste och mest säkra fakta vi har om Jesus. Även när det kommer till den tomma graven så har vi flera oberoende källor som vittnar om detta. Närmare 6 stycken. Alla väldigt nära källor sett i övriga antika källor vi har. Källäget för både gravsättningen och den tomma graven är alltså väldigt gott. Närmast häpnadsväckande bra. Ett annat argument är att vittnen har sett Jesus levande. Ja, dels har vi kvinnor vid graven. Bara det är väldigt förvånande att man ens skriver med det, med tanke på att om man ville höja trovärdigheten så skulle man troligtvis använt män. Kvinnor vid den här tiden ansågs inte som trovärdiga vittnen. Deras vittnesbörd liksom skrevs av i den här tiden. I Matteus evangeliet mötte samma kvinnor dessutom den uppståndne Jesus. Samtidigt har vi en hel lista med vittnen som Paulus listar i 1 Korinthierbrevet 15. Brevet är i sig äkta och autentiskt och är skrivet ungefär 10-20 år efter uppståndelsen. Och också det är väldigt nära den historiska händelsen i fråga. Brevet gör anspråk på att det var människor som såg Jesus fysiskt. Den tyske kritiske forskaren Gerd Lüdemann konstaterar att det är historiskt säkert att lärjungarna hade erfarenhet av den uppståndne Jesus. Att de har fysiskt träffat Jesus. Utvecklingen av tron pekar också på att Jesus har uppstått från de döda. Själva korset, att det skulle vara en symbol för triumf, vilket vi firar idag, det är ingen självklarhet. Korset var tvärt emot en maktdemonstration från romarriket. Det var en oerhört plågsam död att vittna. Det var en skymf att se någon lida under så pass lång tid. Tusentals människor kunde ju i realtid se någon dö. När Paulus säger i Kolosserbrevet 2:15 så är det en anmärkningsvärd förändring. Också Kristus genomgick ju det här hånet av romarna. Paulus säger ju att Kristus avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. En sån här radikal omtolkning av en sån här fruktansvärd symbol, det finns inte i de vildaste fantasier om apostlarna inte gör anspråk på sanning. Korset är nämligen endast seger och endast om Kristus faktiskt har besegrat döden. Korset är endast seger om Kristus faktiskt har uppstått på den tredje dagen. Det finns inga naturliga förklaringar till deras totala nederlag på sabbaten och till att på ett frimodigt sätt förkunna Kristus och till och med avrättas för sina övertygelser om man inte erkänner uppståndelsen. Det är helt enkelt orimligt och fullt ologiskt att på något sätt förklara den kristna trons utveckling och dess fenomen utan att erkänna uppståndelsen. Hur mycket vi än skulle vilja förneka det, så bör vi närma oss en slutsats. Den oundvikliga slutsatsen att Jesus Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Så som evangelierna skildrade och så som apostlarna har förkunnat det och så som församlingen har förkunnat i tusentals år. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Uppståndelsen förändrar allt. Det innebär att vår tro är meningsfull. Det innebär också att vår efterföljelse är meningsfull. Det innebär att vi bär sant vittnesbörd om Guds kärlek och att vi dessutom, och framför allt därför att vi har fått förlåtelse för våra synder. Korsets lidande som Jesus fick igenom, vilket hade en mening, nämligen att vi skulle få uppstå tillsammans med Jesus. Eftersom att Jesus har uppstått har Gud besegrat döden genom Jesus. Jesus har tagit vårt straff och vår död istället för vi själva liksom. Och när vi förstår det här, då blir Jesu ord till Nikodemus i Johannes evangeliet 3:16 mycket mer verkligt för oss. Jesus säger: "Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv." Och Paulus proklamerar till församlingen i Rom att Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Smaka på de här orden ett ögonblick. Ta någon sekund och verkligen få smaka in och ta in det här som verkligen sker. Vi förtjänar inte Guds kärlek. Vi kan inte prestera oss fram. Vi kan inte liksom köpa oss till Guds kärlek. Gud bevisar däremot sin kärlek genom att dö i vårt ställe. Genom att gå så pass långt att han väljer att ta syndens konsekvens istället för vi själva. Kärleken i sig är ju ett viljebeslut från Guds sida. Alltså det var inte med lätthet som Gud offrade Jesus. Det var inte med lätthet som bara Jesus klev fram. Vilket vi märker i långfredagens gudstjänst att Kristus led. Alltså det var smärtsamt att hänga på korset. Det var en långsam, väldigt så här smärtsam avrättningsmetod. Det var ju en maktdemonstration från romarnas sida. Man ville ju göra Jesus till åtlöje. Men Guds makt övervinner all form av världslig makt genom att man pekar på den tomma graven. Döden har längre ingen makt. För det är livets Gud. Det är livet som segrar. Det är Gud som segrar genom att dö i vårt ställe. Och framförallt bevisa sin makt genom att låta Jesus uppstå från de döda. Och det stora löftet är ju att var och en som tror på honom kan få ta del av det här eviga livet. Det är det frälsning handlar om, mina vänner. Att du kan bli frälst från dina synder, men att också att du kan bli frälst till ett evigt liv tillsammans med Gud. Och det är Gud själv som har berett den vägen genom Jesus. Som Jesus säger: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Tror du detta?" Och Paulus konstaterar med en väldig kraft: liksom alla dör i Adam, så ska alla göras levande i Kristus. Uppståndelsen förändrar verkligen allt. Av den väldigt enkla anledningen att vi blir levande igen. Döden har längre inte sista ordet. När vi tror på Jesus så kommer döden inte på sista ordet. Tvärtom, det är livet som segrar. Den som tror på mig ska leva om han än dör, säger Jesus. Och jag tror verkligen Jesus vill bjuda in dig idag. Jag tror verkligen Jesus ställer frågan till dig: tror du detta? Jag hoppas att den här predikan verkligen får landa i dig. Att verkligen evangeliet får röra ditt hjärta här idag. Jag tror Gud vill bjuda in dig till att bli levande. Det spelar ingen roll vilken position du har. Din klass. Eller din bakgrund. Det spelar ingen roll vad du har gjort. Om du har varit en jättebra människa eller om du har varit en usel människa. Alla behöver Jesus och du är välkommen idag att bli levande i Kristus. Evangeliet förvandlar verkligen liv. Uppståndelsen förändrar allt. Och ditt liv kan bli förvandlat här idag. Du kan bli levande idag. Och vill du acceptera den här inbjudan? Vill du ta första steget här idag? Så kan du be med mig. Och när vi har bett den här bönen tillsammans. När vi har bett den här bönen tillsammans så har du tagit ditt första steg tillsammans med Jesus. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig idag för den här dagen, livets dag. Jag tackar dig för att det är du som segrar över döden, att döden inte längre har en makt, att synden inte längre har makt i våra liv. Herre, vi har vänt oss bort från dig många gånger. Men barmhärtig är du Gud som tar syndens konsekvens i vårt ställe. Herre, jag vill vända mig till dig idag och be om förlåtelse. Upprätta mig här idag, Herre, och gör mig levande tillsammans med dig, Jesus. Jag bekänner dig idag som en uppstånden Herre och jag vill leva tillsammans med dig. Jag tror på dig, jag älskar dig och jag vill följa dig. Och det ber vi i ditt namn Jesus. Amen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Gud välsigne dig.